Det är viktigt att någon babblar, och det är ju så. Om vi ska få in några pengar, då måste någon babbla.
Det är därför vi har dig här, Fredrik.
Tack.
Det är ditt främsta signum.
Jag brukar kalla det för oralhora.
Okej, så du är en oralhora och jag får då vara en swishhora, är det,
ja,
det du vill säga?
Jag vet inte, det är, om man får betalt för att använda munnen så
kan
är
man
väl någon
byta
typ av...
ibland, eller?
Alltså jag vet inte hur många
jag
som...
Jag kommer direkt från en myndighet här, så jag är ju så van att jag måste lägga band och aldrig får säga sådana där hemska ord.
Och så kommer du till medpodden, ja. Här får man säga det mesta.
Precis, och om man vill stödja verbal prostitution.
Ja, då ska man swisha till 123-287-9617.
Och då har vi redan hört här i bakgrunden att vår gäst som har varit på myndigheter och längtar efter att låta sin svada komma ut. Superkul, Mikael Diamant, arkitektupproret.
Arkitekturupproret.
Jag misstänkte det, jag visste att du skulle bli rättad. Vill du berätta lite om vem du är för våra lyssnare?
Jag heter Mikael Diamant, jag är 44 år gammal. Jag börjar bli lika gammal som dinosaurierna nu. Ja, stockholmare sen 3 års ålder. Började banan här på Söder. Sen blev det Sollentuna centrum. Och sen så landade vi i träförorten i Djursholm. Och där växte jag upp också, kan jag säga.
Sådär. Men sen Akalla också.
Sen Akalla. Det är många turer. Så jag har flyttat ganska mycket. Jag var fattig student och sånt där. Så flyttade jag dit. Men sen så landade jag faktiskt i väldigt många år i ett radhus i Akalla. Och trivdes väldigt bra där.
Kul.
Ja.
När i tid var det här ungefär då?
Det här var väl, jag flyttade väl därifrån kanske 5 år sedan.
Ja, det är så pass. Okej, okay. Ja. Nej, men det är de här gula radhusen som ligger precis nere vid fältet.
Ja, ja, precis. Mitt var rött då i det här fallet.
Ja, precis. Där man liksom, då, när man åker tunnelbanan till Akalla, då kliver man ut och så tittar man på de här fruktansvärt fula husen. De röda stora klumparna som är, inte vet jag, 10 våningar kan det vara, ja. Enorma. Och så går man så fort man kan därifrån
så går man över en bro, ja. Och så plötsligt så byter liksom, det blir helt annan atmosfär, ett annat landskap. Det blir ishall, det blir radhus, det blir 4H-gård.
Ja.
Och så glömmer man bort lite. Man har,
ja, precis. Man så där från. Ligger det också hela Järvafältet. Så att just de här radhusen, det är så lustigt. För att jag har ju bott då, liksom typ, jag menar, inte vet jag, vad kan det vara, 500 meter från där du bodde. I ett litet rött radhus på andra sidan. Så, men det är verkligen jättemysigt. Men man slogs ju redan då av liksom, det oskärmiga i att bygga stora betongkolosser.
Ja,
ja. Mm. Och det har jag förstått att det är inte heller din favorit med stora betongkolosser.
Nej, det är det inte. Och Akalla är ett ganska bra exempel på skillnad liksom, i boendeformer. Här. Hur det påverkar människor och vilket klientel man får. Men jag måste bara berätta något roligt här. Liksom, att mina storebröder bor vid lite mer fashionabla adresser. Då här. Men så har de kommit ut här och grillat där på 4H-gården med mig. Liksom, så här, och vi har haft jättetrevligt här. Och det är alltid så roligt när barnen frågar, för de bor ju i stan och sådana här tråkiga miljöer. Så här, när flyttar vi hit, mamma och pappa här?
Ja, men vi kan slå ett slag för Akalla by, tycker jag. Det är ett fantastiskt fint ställe med hästar och alltså, allt möjligt med djur. Och det känns ju absolut inte som ett stort
betongområde. Det är så roligt bara att titta på mina bröder och liksom, när flyttar ni?
Ja, konfrontera precis. Ska ni flytta hit? Ja.
De har inte haft ett tak än liksom, med barnen här och olika bostadsområden här, olika klang liksom.
Så. Ja, lite så.
Men det måste, för alla kan ju inte, alltså jag känner ju till, jag har ju följt arkitekturupproret som jag uppenbarligen liksom lyckades säga fel här, sedan många, många år. Men jag tror att det är många som aldrig talas om arkitekturupproret. Vill du berätta vad det är för någonting?
Det började väl som ett behov hos mig, eller egentligen sagt, som de flesta människor. Så att man är i tonåren, man går i skolan, man läser så här. Ja, Sverige var ett fattigt land, så blev ett av världens rikaste länder. Sen åker man in till stan, sina kompisar. För att spela Lazy Dome eller såna här grejer, man är i tonåren. Och så tittar man liksom att alla gamla hus är så jävla fina. Och sen så tittar man på det som är byggt efter. Och det är så jäkla fult. Och då blir det en sån här kognitiv dissonans. Man fattar ut riktigt, vad fasken gick det här till? Men vi var ju fattiga och blev rika. Inte tvärtom.
Ja, exakt.
Och sen så saknar man ju terminologi. Som man sa, men varför bygger vi inga nya gamla hus längre? Förstår du? Det finns en längtan, men man vet inte riktigt hur man ska uttrycka det. Sen går åren och så tänker man att man kanske ska bli arkitekt. Ja. Jag kan ju inte rita, så jag kan ju inte bli arkitekt. Ja, jag visste ju inte hur det var, så illa vad ställt det var. Liksom,
nej,
så här.
Nej,
så då läste jag samhällsplanerarlinjen med inriktning urban sociologi. Och där började jag lära mig, framförallt på den vanliga sociologin så lärde jag mig mycket. För där lärde jag mig någonting tankekonstruktion. Egentligen, så vad, om jag säger ett ord så får du upp en, sinnesbild. Liksom, så här, vad det är för någonting. Om jag säger samtida arkitektur så får ni upp en sinnesbild. Vem har placerat den där? Hur har den skapats? Mm. Så här, diskursanalys, det är så riktigt så här läskiga ord.
Ja, diskursanalys är svårt.
Ja.
Jag, så, när du sa det där innan, då tänkte jag så här, om man får ett bild i pannan och säger oralprostituerad, eller vad är det så här, oral?
Om vi säger oralprostituerad så kommer de flesta få upp en, någonting i, ett par tankar, men kanske inte riktigt det du avsåg då.
Nej, absolut.
Men så att det är liksom, alltså, vem bestämmer ramarna för samtalet? Vem bestämmer att samtidsarkitekturen ska se ut som den gör? Mm. Och då börjar man ju analysera lite grann det här. Och sen så bara, men gud, jag är så jävla trött på att allt som nytt som byggs är så jäkla fult. Mm. Det måste ju finnas något alternativ. Och verkligen, så kommer ju internet. Och så börjar man googla. Och så börjar man upptäcka liksom att oj, men det finns ju arkitekter som bygger fint. Som är ju klassiskt, fortfarande.
Mm. Även i Sverige.
Ja, även i Sverige.
Några få, va? För jag tänker ofta att man ser sig framför sig i andra länder där man fortfarande bygger, men att i Sverige så är det väldigt, väldigt låg procentandel.
Av 14 000 verksamma arkitekter i Sverige är 5 stycken klassiska, jag känner alla. Så.
Mm.
Ja. Så bra ställt var det här. Så att då i alla fall så kombinerar man ju lite det här, då kombinerar lite den här sociologikunskapen med att sociala medier började komma då, och då var det Facebook. Ni är tillräckligt gamla för att fortfarande använda Facebook. De yngre har slutat använda Facebook.
Ja, så är det.
Men det började på Facebook, för det var mer än 10 år sedan. Det var 2013. Mm. Och då så här, jag vill skapa en grupp som inte säger att vi borde bygga fint, som visar färdigbyggda projekt. Mm. För gör man det så blir det som ett Alexanderhugg. Mm. Det vill säga att om det var byggt, det betyder att en byggaren skulle inte bygga för att vara snäll.
Nej.
Byggaren bygger för att det var lönsamt.
Ja.
Det fanns hantverkare som kunde utföra det här. Och eftersom det är byggt idag uppfyller alla regelkraven.
Mm.
Då kan man liksom gå vidare i diskussionen än att bara människor säger men det går inte, det går inte, det går inte. För ett sätt som de här så kallade modernisterna gör, de som bygger att det är fula, de kör ju alla knep liksom i boken. Utan de vill alltid börja med att demoralisera. Mm. Det är inte möjligt. Något viset nu.
Nej, precis. Man kan inte göra så.
Nej, det går inte.
Det blir alldeles för dyrt.
Ja, det går.
Det är för det jag också hör.
Precis.
Det är för dyrt att bygga fint, så vi måste bygga fult.
Ja.
Men den märkliga anledningen så är en nybyggd hyresrätt i Barkarbystaden kostar 24 000 i månaden.
Ja.
Alltså, jag vet inte, men jag tycker att det var så billigt.
Liksom. Nej, det är inte så billigt. Och då inser ni ju att det här handlar egentligen mer om demoralisering.
Mm.
Det ska inte finnas något annat alternativ än det fula. För om det finns ett alternativ till det fula, då kommer vi välja det. Så där har ni det första, liksom, att överkomma det första hindret. Genom att bara visa på ett nybygge. För då kommer man egentligen till en mycket intressantare diskussion. Eller den är egentligen inte så intressant, den är ganska hemsk. Får vi? Ska vi bygga så här? Och det är ju där som arkitekturrot håller på nu. Vi har ju egentligen vunnit det offentliga samtalet. Men vi har ju inte vunnit på så sätt att det vi ser det i verkligheten, det vill säga att det byggs väldigt mycket nytt klassiskt i Sverige, det byggs väldigt lite klassiskt i Sverige. Men i debatten så vet alla idag i alla fall att det går att bygga klassiskt, det går att bygga vackert.
Det måste inte vara så mycket dyrare.
Nej, det har ingenting med kostnad att göra överhuvudtaget. Utan det handlar bara om ren ideologi. Allt det fula ni ser är på grund av ideologiska orsaker.
Ungefär. Men vad är bevekelsegrunderna? Vad är vinsterna i att bygga det här liksom betonggettot om och om igen? Vem är det som är vinner?
Vem är det som vinner av det här?
Gert Wingårdh, skulle jag säga.
Ja, nej, men han bygger sitt eget hus, är det jättefint.
Men det här är ett identitetsprojekt. Det här är ett identitetsprojekt som de som går på arkitekturskolorna, de stöps in i det här identitetsprojektet, att de är en form av avantgarde.
Mm.
De förstår allt det fula och de investerar väldigt mycket i det här fula. Så om människor skulle välja bort det fula så skulle det innebära att man väljer bort de här människorna som har investerat hela sitt liv i att de är ett avantgarde, att de förstår det här fula.
Mm.
Så att därför får inte människor välja någonting annat. Därför måste det bekämpas med näbbar och klor att det ska finnas någon form av alternativ till allt det här knasiga de gör. Och därför så kommer de också, om ni märker så här, att i debatten, de kommer ju aldrig bemöta arkitektur. Nu diskuterar vi vilken typ av arkitektur är bäst för klimatet? Vilken arkitektur är bäst för, vad ska man säga, ur ett socialt perspektiv? Vilken är bäst för hälsan? Sådana där saker, alltså vad ska man säga, olika arkitekturtypers meriter, det kommer man ju aldrig diskutera. Utan på en gång, fascism. Och det är ju för att döda debatten igen. Mm. För de är inte intresserade av en debatt eftersom de kommer förlora.
Det är alltså det konstruktionstekniska rasistkortet som man spelar. Som ja. Man slipper diskutera. Så ja. Så här, det här är ju klart. Det är ju, om huset är vitt så är det rasist. Nej,
alltså. Ja, men alltså, ja. Nazism, rasism, Hitler gillade klassiskt tydligen här. Mm. Och Stalin också, förstår du? Så här, men, ja, men alla gillade klassiskt. Alla gillar fortfarande klassiskt. Mm. Det har ingenting med liksom ideologi. Utan varenda ideologi som har funnits har byggt en klassisk tradition. Mm. Fram till dess att modernismen kom. Och modernismen bestämmer plötsligt att liksom alla som inte vill bygga enligt den här antihumana, det här nonsens liksom som de prackar på oss alla, är på något sätt någon form av fascist eller nazist. Det är så barockt allting. Liksom, så att det...
Jag har en egen så här erfarenhet. För jag är ju inte arkitekt då, eller urban sociolog.
Jag är inte heller arkitekt.
Nej, men det är skönt. Då är vi på samma spelplan där i alla fall. Mm. Fast du kan nog lite mer ändå. Men jag var ju ordförande i bostadsrättsföreningen för många år sedan. Innan jag blev villaboende så att säga. Och då kom jag lite i kontakt med honom. Då skulle vi bygga balkonger på vårt hus. Låg på Folkungagatan förut. Och då kontaktade jag liksom lite olika balkongföretag och så sa jag så här, ja, vi skulle vilja titta lite på olika förslag på balkongräcken och lite så där hur det kan se ut. Och då sa de så här, ja, här kommer ett förslag. Och så sa jag, har ni några andra att titta på? Och så sa jag, nej. Och så frågade jag, men det är klart att ni har. Nej, det har vi inte. Vet du varför? Så sa jag, nej, det förstår jag inte. Nej, men så sa jag, det här är det som kommer godkännas, punkt. Du kommer inte godkänna något annat, utan det är det här som kommer godkännas. Så du behöver inte titta på något, du behöver inte fundera på det. Vill du ha balkongerna, då är det här som gäller.
Och då, men vad var det du fick titta på då?
Ja, det var jag kommer inte exakt ihåg det, men det var ett svart räcke och sådär. Så, ja, och det var på, liksom, det var inga utsvävningar om jag uttrycker mig så då.
Det var inte strandvägen feeling liksom, på de balkongerna.
Nej, utan, och då var det ju så här, det var väldigt tydligt att det här företaget, och jag ska inte säga vilket, men jag ska inte göra reklam för dem. Men det var ju så, de gjorde inget fel, utan de förklarade väldigt tydligt bara att så här, det här är det som kommer bli, balkongen kommer bli så här stor. Och det kommer vara det här räcket. Och det är det enda de kommer godkänna. Så ja. Att det är inget att vi föreslår någonting annat. Så att...
Ja, nu hoppar vi fort framåt här. Men där har du ju en del av problemet. Att alla de här modernisterna ja. Som är utbildade på KTH och Chalmers och på Lunds tekniska skola. De är ju också tjänstemän. Så att de styr ju liksom, de ser ju till att sätta stopp och sätta käppar i hjulen liksom för varje försök till ett klassiskt projekt. Så att det är inte marknaden som vill. Byggherrarna bryr sig inte om de bygger tinnar och toner eller om de bygger en fyrkantig låda.
Ja, de behöver tjäna pengar.
De tjänar pengar.
Ja, 100.
Ja, och att vi kan visa så många fantastiska klassiska projekt liksom i Arkitektur och Ros, Facebook-sida och sociala medier. Mm. Det är just för att byggherrarna bygger för att de vinstmaximerar. Ja. De bygger ju inte för att vara snälla. Nej. Så vi skulle kunna få samma situation i Sverige. Men här har våra tjänstemän och framförallt våra politiker har varit alldeles för fega hittills. De har inte gått emot tjänstemännen.
Nej, så
är det. Och då har tjänstemännen fått styra och tjänstemännen är modernister och då kommer tjänstemännen säga nej.
Exakt, och det är så kul att ta upp det. För jag är en av de saker som jag har funderat på det. Jag tänker ofta på vad folk vill ha. Och då var det så roligt, för jag tror att det var ni, men i alla fall Uddevalla dök upp mitt flöde. Med Uddevalla så hade man... till myndighet eller till tjänstemännens förtret frågat folket vad de ville ha. Och då hade det väl varit alltså långt över särskild majoritet som föredrog klassisk byggnation.
Jag tror det var ungefär 100%.
Ja, men knappt då. Det kan ju vara någon stekare som släppte. Ja, men på fel marginal. Ja, men i princip alla ville ha klassisk byggnation. Och sen om jag förstod rätt, det var inte så att det var bara så här, ja, men då var alla med på det, utan då var det liksom fortfarande näbbar och klor och motstånd, och så fick man liksom baxa igenom det där. Fastän att liksom folk, alltså för igen, man säger, bra.
Och så får du till och med en av Sveriges mer profilerade arkitekturkritiker, Mark Hissit, ska uttala sig i frågan. Det är så himla viktigt vad som händer i Uddevalla att han måste sätta stopp för det också.
Ja, är det så?
Ja.
Har han lyckats?
Nej.
Bra.
Men han uttalade sig. Mm. Så där ser ni hur viktig frågan är för de här. Att, förstår du, om de är så rädda, det är ju ett korthus. Modernism är ju bara ett enda korthus. Mm. Så att om ett enda projekt slinker igenom och det börjar byggas lite mer klassiskt, då kommer det byggas klassiskt överallt. Det är ingen som vill ha modernism utom modernisterna.
Mm. Nej, det är min bild också.
Så att om de släpper igenom för mycket så kommer liksom allting bara kantra och så kommer alla kommuner vilja att det ska byggas klassiskt. Och då kommer ju som sagt hela deras identitetsprojekt, hela identitet som avantgarde kommer ju bara rämna.
Jag skulle bara vilja kritisera det här och säga så här. Jag är inte helt säker på att ha helt rätt. För att jag vet att samtidigt som det finns en stark dragning till det klassiska så finns det också en, har ju alltid funnits en fascination för skyskrapor. Mm. Och det är ju väldigt modernistiskt. Fast det bygger vi ju inte heller i någon större utsträckning. Alltså vi har en Turning Torso och sen byggde Kala huset där i Göteborg. Vi ser det så, Kala...
Kala tornet.
Ja, Kala tornet. Och sen har vi lite misslyckade projekt i Stockholm som ska bli höga men som aldrig blir höga. Alltså de blir ju bara halvhöga.
Ja, de är i Kista, de kvalificerar inte ens in sig.
Ja, men eller? Där är det där. Jag tror det är att Victoria Towers är väl något som är...
Du kan bygga klassiska skyskrapor, det gjorde man ju på 20-30-talet också. Ja, och kungstornen i Stockholm är ju klassiska. Så att, och det byggs nya klassiska skyskrapor i New York också. Det handlar ju om att du, alltså hur, ja, nu kommer jag till det som jag som en papegoja måste upprepa varje gång, det är fasadindelningar, den här tredelningen, att du tredelar helt enkelt skyskrapan. Om du tittar på alla gamla skyskrapor som så här Chrysler Building och Empire State Building, så är de alla tredelade. Och så går de lite som pyramider, de är inte raka. Det är just för att ha den här sockelvåning, mittparti och tydlig topp här. Mm. Så att klassiska skyskrapor går att bygga. Sen tycker inte jag att man ska bygga skyskrapor. Skyskrapor är dåligt för människor som bor i dem. Om vi bortser från det här wow.
Ja, för det men för ja. Wow är det ju. Ja. Alltså,
så att om du inte bor i en skyskrapa så åker du till en skyskrapa och så åker du upp i den och så tittar du ut så är det wow. Mm. Och sen går du därifrån så går du hem så är du nöjd. Liksom, ja. Så här. Men det är just det som boende så är det väldigt dåligt för de boende. Och det här är, liksom, det här är studier som man gjorde i en stad som har vurmat för skyskrapa som heter Vancouver. Mm. De upptäckte att, och det är kausalitet, inte korrelation. Mm. Människor som bor högt upp är mer ensamma än människor som inte bor, som bor lägre ner. Du förlorar kontakten med gatan. Barn som bor i höghus leker mindre ute. Och framförallt också, konstigt nog, du känner mycket färre av dina grannar i höghus. Mm. Så att, det är inte en bra boendeform för oss människor. Sen är det inte bra urbanism heller. Därför att problemet med höga hus är att de drar ner vind. Den här downdraft-effekten. Mm-hmm. För att undvika det så gör man väldigt breda gator runt omkring.
Just det.
Och då blir det inte särskilt promenad och mysigt att gå i sådana miljöer när det är jättestora autostrador och sådana här enorma höghusen. Mm. Så att det är mycket bättre att ha lägre bebyggelse, kanske 6-7 våningar och ett mer finmaskigt gatunät. Det är vad vi trivs med mycket bättre. Men med det sagt, ja visst kan vi bygga en skyskrapa någonstans så kan man få åka upp i den och säga wow. Men jag tror att bo i den så tröttnar man ganska fort för att du blir så, det är just att du förlorar kontakten med gatan. Hej, jag ska gå ut och handla. Ja, tar jag hissen 50 våningar ner och så, alltså förstår du, det blir så mycket större projekt.
Ja, jag förstår precis. Mm. Men jag tycker det är intressant för att om man då tar det lite vidare. För jag har ju en... Du har naturligtvis säkert rätt. Jag tänker inte säga emot dig. Jag själv,
du får säga emot mig.
Ja, det kommer jag göra lite ibland. Ja. Men för att jag tänker att jag är ju ofta funderat på om stad överhuvudtaget alltid är så gynnsam för människor. Sådär. Men det kan vi återkomma till. Men däremot så är det så att jag tänker att liksom, byggnader är ju på, liksom en del i en kontext där det är massa saker som måste funka. Man måste kunna bo. Men du måste också kunna transportera dig och du måste liksom ha grundinfrastruktur, allting från VA till sophämtning till gud vad. Och en grej som jag då noterar som är en matematisk, eller någon typ av ekvation som jag tycker är verkligen lurig, det är att för att kollektivtrafik ska kunna finnas i överflöd så krävs en viss densitet av människor. Och om man bygger väldigt högt, då finns det förutsättningar för att öka densiteten som skapar grogrund för välfungerande kollektivtrafik. Men om du bygger ganska lågt och utspritt, då minskar förutsättningarna för kostnadseffektiv infrastruktur. Eller i varje fall att det är hög turtäthet och sådana saker. Och jag, min betraktelse jag har det är att om du tar Stockholm då, som vi uppenbarligen kan relatera till alla tre. Även om du oftast håller i Järfälla förstås. Du, men, ja. Jag liksom tycker att delar av Stockholm kan ha en fungerande tunnelbanestruktur och sådär. Och med hygglig täthet. Jag har ju bott på Södermalm precis som du har gjort då.
Det är inte så högt där, men de har bra kollektivtrafik ändå.
Ja, precis. Men då är det också för att det är väldigt många som vill ta sig dit. Medan om du har en täthet, alltså centret drar ju folk för att det är arbetstillfällen och massa annat där. Så att säga.
Jag säger att centret måste ha en viss storlek. Varför inte göra centret större? Grejen är att täthet, alltså antal invånare per kvadratkilometer, det kan du få mycket bättre med lägre bebyggelse än med högre bebyggelse. Just av den anledningen som jag nämnde, att den här höga bebyggelsen behöver väldigt stora ytor runt omkring för att inte skapa massa blåst. Mm. Så du kan ha ett mer finmaskigt gatunät och du kan bygga tätare och ändå mysigare och ha samma befolkningstäthet. Det är ingen som tycker att Stockholms innerstad, om vi skulle bortse från alla förorter och allt sånt där, Stockholms innerstad har välfungerande täthet, Barcelona har välfungerande täthet, centrala Paris har välfungerande täthet. Så att höga hus behövs inte för täthet. Det är en myt som egentligen bara byggbolag och sådana som tycker att det är coolt med drönarvyer.
Ja, det där är spännande att ta upp, för så är verkligen drönarvy. Det är verkligen någonting som har präglats massa områden. För då är det så här, hur ser det ut på ett flygfoto? Det är så ointressant.
Det är så ointressant, för det är inte så människor upplever den här gatan. Så att för att få bra densitet så behöver du ett finmaskigt gatornät och så behöver du upp till 6 våningar. Max, ja. Du behöver inte mer. Så att du kan skapa utmärkt täthet och framförallt en täthet som vill bo i. Vi vill inte bo hur tätt som helst. Sen har vi en till sak, och det har med trygghet att göra. Jag skrev faktiskt en artikel som, om jag ska stoltsera, den borde läsa. För spårvägsenskapen, den borde läsa så många fler faktiskt. Här. Det jag sa, det jag ondgjorde mig just över det här, att man ska bygga höghus vid kollektivtrafikknutor och sånt där. Mm. Det är jättedåligt. För människor som bor i höghus är oftast mer rörliga och mindre investerade i området de bor i. Mm-hmm. Det du vill ha i såna här knutpunkter, det är medelklassfamiljer. Det finns inga mer humorlösa som inte tål minsta lilla hyss eller bus eller drogförsäljning eller vad som helst. Mm. De kommer terrorisera politiker då, och de har dessutom de har ett socialt kapital att kunna göra det också, så att politikerna lyssnar på dem. Mm. Om du bygger massa höghus så får du en massa flyktiga människor som egentligen vill vara någon annanstans, men de bor nära kollektivtrafiken. Ja, det är väl kanske lite obekvämt att jag håller på med drogförsäljningar, men det skiter jag i. Jag är egentligen någon annanstans. Så åker jag upp i mitt höghus där och så är allting fine. Så vi vill ha människor som är liksom investerade i området, som det här är deras, verkligen deras hem, och dessutom har socialt och ekonomiskt kapital att få politikerna att lyssna. Så du vill inte bygga högt vid knutpunkter, du vill bygga lågt, grönt, lummigt och få dit massor med övermedelklass barnfamiljer.
Så till exempel så här, Helene Lunds pendeltågstation, den är ypperlig, tror jag.
Ja, den är så ful. Så den drar, alltså det är så ful. Det är, runt Helene Lund är det så himla fult där och dystopiskt. Men låt säga att du skulle bygga lite som Bromma. Mm. Tänk dig som ett sånt där mysigt torg längs Nockebybanan. Mm. Du skulle bygga så här 3-4 vånings 20-talshus runt hela liksom Helene Lund. Ja, och så springer du in några så här stadsrådhus där. Mm. Så får du riktigt ilsket klientel som inte kommer tolerera något bus. Om någon minsta lilla ungdom kör liksom 2 personer på en sån här elspark.
Ja, då blir de arga. Ja.
Då kommer de ringa till polisen. Ja. Och det kommer att göra det tryggt för alla andra också.
Ja.
Så att du vill ha de här vakande ögonen som bryr sig om området. Mm. Så därför så vill du inte ha höghus på såna här knutpunkter. För du får fel klientel som skiter i
riktigt. Men det är ju exakt motsatt det som vi faktiskt får vid alla nya knutpunkter som byggs. Så jag tänker kanske primärt just nu då på kommunen vi är i, Järfälla.
Ja.
Där man just nu bygger 2 nya tunnelbanestationer. Och i den ena av dem ska också bli en ny pendeltågstation. Och de allra högsta husen, de är ju precis vid de här 2 tunnelbanestationerna.
Så ja.
det här är alltså någonting
som... Hur många barnfamiljer kommer flytta in i de här 2 höga husen?
Inga, utan det kanske flyttar in lite dinkis, och sen när de får barn så drar de därifrån. Ja. Det är som du sa också, där, att man får alltså inte folk som stannar kvar längre heller.
Mm.
Och ju kortare tid man har bott någonstans, desto mindre investerad är man ju. Men det jag skulle komma till var att byggbolagen, de vill ju bygga högt, och de då presenterar förmodligen det här då för kommuner som ska anta de här detaljplanerna som att ja, men vi ska ha så många som möjligt här för det är så nära. Men det är ju politikernas, anser jag då, ansvar att komma ifrån det perspektivet som du lyfter, nämligen trygghetsfrågan. Mm. För det är en av, alltså våran Järfälla, det är bara en av alla kommuner som ju sliter med just trygghetsfrågan. Där man ser att vid de här knutpunkterna, till exempel Jakobsbergs station är en väldigt otrygg plats. Mm. Det är en del höghus runt omkring, och det är gott om bus som du pratar om man nu ska använda en väldigt så här, sliten term så. Men det låter ju som att...
Skumraskaffär.
Ja, men det är exakt det.
Nästan trademark på det. På det.
Polisen går ut och så avråder föräldrar från att låta deras ungdomar vara nära busshållplatsen. Det är liksom där vi har hamnat.
Mm.
Men då är ju frågan att det här verkar ju inte vara något som har nått fram till politikerna överhuvudtaget, eftersom att det är bara de som sitter på möjligheten att förändra det här. Byggherrarna kommer inte göra det.
Nej.
De vill sälja in så många lägenheter som möjligt. Det finns liksom inga incitamentstrukturer där. Mm. Utan hur ska man göra för att få de som faktiskt kan påverka det här att förstå det du berättar för oss nu?
Ja, det finns 2 anledningar varför situationen är som det är. Ni måste förstå att det är modernisterna, de tror ju hela tiden att jorden uppfanns igår. Och att de har kommit på någonting. Så att nu ska vi, om vi packar in en massa människor vid knutpunkter så kommer det bli jättebra. Man har aldrig tänkt på det här med sociala konsekvenser eller någonting. Därför att man tänker inte överhuvudtaget. Så man har skapat en diskurs. Och det här är från USA då, som man kallar det för TODS. Transit Oriented Development. Alltså förstå att man ska bygga max vid knutpunkter, för det är bra på något sätt. Man hade tänkt på konsekvenserna.
Det är klimatsmart eftersom då ska inte folk behöva transportera sig.
De behöver inte ha någon bil då, ta sig till stationen.
Typ. Precis, ja. Och så det här sprider sig från USA då skämtat till svenska modernistkretsar. Och där passar ju också byggbolagen som en hand i handske. Det är lättare att bygga ett högt hus än fyra lägre hus. Så att de tackar och tar emot. Men som du säger, det är inte de som ska vara samhällsplanerare. Nej. Och det är ju ett problem vi har i alla svenska städer nu, att det är byggbolagen som är samhällsplanerare, för att kommunerna är helt abdikerade och tjänstemännen är modernister, så de fattar ju inte bättre själv, så de kan ju inte säga nej till någonting. Man kan inte kräva att politikerna ska vara experter på allting, men tyvärr så måste politikerna nu bli experter på stadsbyggande och arkitektur, eftersom de inte kan vänta sig någon hjälp av tjänstemännen. Det är tjänstemännen som borde säga nej till det här. Men tjänstemännen förstår inte det här. Och jag skulle fråga en gemene tjänsteman i vilken svensk kommun som helst. Ja, men det här är ju inte bra. Det här kommer skapa otrygghet. Ni måste bygga på ett pris tvärtom sätt. Stort frågetecken. Det här går ju alltid emot. De har läst det i sin litteratur och sin media. Men nu när jag säger det till er så förstår ni ju det att intuitivt att ja, men det här stämmer ju.
Ja, men jag håller med.
Men jag har inte hört det förut.
Både jag och nej. Jag har hört delar av det, inte hela. Men så här, för att det som är min poäng är, det är som jag blir så frustrerad över. Nu då, jag gillar ju infrastrukturfrågor ganska mycket. Men där har man ju liksom, om du säger bygga väg eller järnväg eller vad det är. Där har man ju börjat blanda in massa andra parametrar som i och för sig jag inte är så upphetsad över alltid. Att så här, om en buller från en väg vägs på sitt sätt, fast buller från en järnväg, det är ett väg man kanske inte riktigt lika illa som buller från en väg. Typ så, men i alla fall. Så man försöker kalkulera in andra värden. Men när det gäller till exempel, vi hade ju tidigare till exempel Fredrik Krufman som är CTK kommunfullmäktige i Järfälla. Så pratade jag till exempel om att bygga skolor. Då sa jag han, om man bygger skolan till en auktoritet, alltså tänk att du skulle bygga som Morrelatin, fast du gör det nu. Då kommer ju det medföra att eleverna blir stolta. Alltså skolan är en institution som man ska akta, alltså på ett positivt sätt då. Så det får ju med sig massor med andra effekter än bara att det är ett hus dit folk går. Jag tycker det är helt hemskt med hur skolan är nu. Nu går de in i några jävla lägenhetshus som ser ut som fan. Och så har man byggt, liksom, ja, men det är inte värdigt, liksom, tycker jag då. Som är lite, då är jag snobbig,
men det
då,
finns
kanske
ingen auktoritet i institutionen i sig.
Nej,
och det är ju ett problem som många lärare, alltså lärare generellt. Min mamma var ju lärare under hela sitt yrkesliv här. Mm. Och problemet är att det finns ingen auktoritet i yrket i sig längre. Eller
nej,
i skolan.
Nej,
utan du måste ha personlig auktoritet. Mm. Och det passar en del människor, men det passar inte många andra. Så jättemånga duktiga lärare kan inte undervisa, för de har ingen, alltså de får ju inte stöd i själva sin lärarroll på auktoriteten. Och skolmiljön skapar inte heller någon respekt för institutionen skola. Så att där, ja, arkitektur påverkar oss jättemycket. Det vore ju ett sätt liksom att komma åt det, men det är många faktorer liksom när det gäller liksom utanförskap och skolor och ungdomars beteende och allt sånt där. Men ja, att signalera liksom att det här är någonting viktigt.
Ja, men exakt,
genom att byggnaden exakt är respektabel, definitivt.
Ja. Och det är det jag menar, att om man tittar på detaljplansutformning till exempel då, så tänker jag så här, alltså ett område som byggs, om nu vi pratar om Akalla här innan då, som ett exempel, oavsett vad det kostar att bygga området, det är ju egentligen helt orelevant för totalkalkylen, för det är ju totalkalkylen som är intressant. Okej, kommer det här området generera goda skattebetalare som är nöjda, som kommer trivas, som kommer må bra och kommer skapa nya värden, eller kommer det innebära att man har liksom någon typ av förvaringsyta för människor som kommer må dåligt och kosta i vården. Och kommer alltså det är ju det.
Det kan skapa otrygghet, ett område där kriminalitet genereras.
Exakt.
Alltså ja, du kan liksom bygga mer strukturens och samhällsplaneringshjälp, så kan du kan inte lösa samhällsproblemen, men du kan minimera dem i alla fall. Så du kan minska otryggheten genom arkitektur och samhällsplanering. Det kan du göra. Men det, som sagt, man är ju helt abdikerat. Alltså man är helt abdikerat, utan allting är egentligen bara kalkyler. Ja, Järfälla kommun ska bygga 10 000 bostäder. Mm. Check, bockar vi av det. Mm. Hur de blir, skit i vilket. Liksom,
och vilka som flyttar in. Alltså där har vi också tappat incitamentstrukturerna. Därför att vi har ju det kommunala utjämningsbidraget. Mm. Vilket gör att om du får en skattebetalare, alltså netto, eller om du inte får det, det spelar inte så stor roll. För att tittar man på Järfälla, vi var ju nettobetalare till utjämningssystemet för inte vet jag, 20 år sedan, och så, det spelar ingen roll, vi är inte det längre. Idag tar vi emot bidrag, men då saknas ju incitamenten. Det är alltså inte viktigt att bygga det som drar till sig skattebetalare. Nej. Därför att vi har skapat en struktur som gör att det är skitsamma. Dessvärre liksom. Ja. Och hade vi haft den strukturen, alltså incitamenten på plats för en kommun att se till att vi drar till oss personer som bor här, som jobbar, som betalar in netto plus i skatt. Då skulle vi bygga helt annorlunda.
Och som är investerade i området och som vakar över området. Alltså återigen,
de trivs och vill bo kvar.
Precis, och bo kvar. För att liksom mycket av det polisiära arbetet, det behövs ju egentligen inte om det finns människor som bryr sig i ett område.
Mm.
Alltså nej. Människor som vågar säga till. Nu ska jag liksom inte säga så här, det är klart att nu när vi har så mycket skjutvapen så klart att det är svårare för människor att våga säga till. Men i syvende och sist är det ju det som liksom håller områden under arma, att människor bryr sig om området. Ser man någon som gör någonting dumt, en ungdom, så säger man till. Ser man en ungdom som har fötterna på, nu klankar på ungdomar, det finns jättemånga fantastiska ungdomar, men det hör till åldern liksom, att man hittar på dumheter, och det har vi alla gjort liksom, som har fötterna på sätet, då säger man till.
Mm.
Alltså, de vill ju att man ska säga till dem också för den saken, att man bryr sig.
Mm. Du ser på någonting, jag tänker så här, The Village Raised the Children, den gamla klassiken, men lite så, jag bor ju i villområde nu.
Mm.
Och, jag menar,
där vågar ni nog säga till ungdomarna.
Ja, absolut. Ja, det är klart man gör det. Det beror lite grann på vad de gör. Ibland så kanske man ser mellan fingrarna, inte värt det. Men det som är poängen är att polisen säger att grannsamverkan mot brott är ju fruktansvärt effektivt, som ett exempel då. Och då har vi har ju problem med drogförsäljning på vårt torg, har vi då. Och inte av den system som bor i vårt område, utan det är från grannområdet som kommer över dem. Jag bor i Spånga, i Bromsten, heter det området som jag bor i. Men principen är ju att det finns en lokal patriotism uppstår för att man är ganska stolt över vårt område. Man tycker, alltså de som bor där tycker om det. Det spelar ganska lite roll var de är ifrån eller härkomst eller sånt, utan det är vårt lilla område som vi är mån om. Man vill inte att någon sabbar där eller klottras eller slår sönder saker. Och det har ju varit liksom bilbränder, hade vi något år när det var populärt att bränna bilar. Det gjordes lite här var. Folk blir ju förbannade och galna liksom. Och då håller man ju efter det där. Så. Och det är ju samma, jag vet att, som man har pratat om, du tar i de här riktiga utanförskapsområdena. Bromsten är inte det. Det är ett fint område.
Det är fint område där du bor.
Nej, men det är ett medelklassområde. Men,
jag är ju så himla glad. Jag jobbar ju till vardags med administration på polisen.
Aha.
Och det område som jag flyttat till har strykts från utanförskaps.
Ja. Kul.
Som är, det är inte utanförskapsområde längre i Östberga.
Jag gratulerar.
Tack så mycket.
Ja, det, där det är inte så fina arkitektur där. Det är inte fina
arkitektur.
Man har snuggat till 60, det är trevånings 60-talshus där.
Ja.
Och man har satt puts på det och så har man satt lite trä vid en träd. Så man har faktiskt det bästa man kan göra med ett 60-talshus.
Okay.
Det är inte vackert, men det är inte fult längre.
Nej, okej. Okay. Men det var skönt. Och du ser det redan ut. Men det jag tänkte säga var ju att om man då tittar just det här med att bry sig om sitt område. För tar, jag vet att man pratar om att liksom, om du har ett hus som är hyresrätt och så konverterar det till bostadsrätt, så minskar skadegörelsen snabbt. Mm. Alltså det är enorm påverkan, för att då är det ju ditt eget hus som någon förstör. Och det vill du ju inte liksom. Och det här, just den här grejen med att äga sitt boende och liksom känna sig som en del av någonting, det där har vi ju tappat bort. Och jag tycker i diskussionen att vi ska bygga billiga hyresrätter. Ja, vi behöver hyresrätter. Absolut, jag är den första att skriva under på det. Men vi behöver bra hyresrätter. Det är det vi behöver. Billiga hyresrätter. Ja, alltså bra hyresrätter. Får vi det så kommer ju folk flytta upp sig längs vägen. Och så frigörs ju då eventuellt de här billiga hyresrätterna längre ner i kedjan. Men om vi hela tiden bygger sämre hela tiden. Jag tycker det är så konstigt. Och det finns en annan del av det som jag tycker är så konstigt. När jag växte upp på 80-talet. 80-talet, jag är ju 79.
Jag är 81.
Alltså. Ja, precis. Du är en sån, ja. Hon är
samma
sån,
generation ish här.
Ja. Ja. Nej, men i varje fall. Jag tycker det är så konstigt. För jag är uppväxt i Jokksberg här då. Ganska runt hörnet. Inte några kilometer härifrån. Och då hade man ju liksom råd till ett hus. Vi hade en inkomst. Min farsa som jobbade. Min mamma var hemmafru. Då kunde de köpa ett hus till exempel. Och idag är det ju helt otänkbart för en familj med en inkomst att köpa ett hus. Jag fattar inte hur det kan vara så.
Det är många saker som jag faktiskt frågat mig också, för det är ju generellt sett så har det blivit alltså en stor generationsskillnad.
Ja.
Att boomers, som vi ska använda sådana här elaka termer här, de äger liksom allt.
Mm.
Och vi andra har inte råd att köpa någonting.
Är inte det konstigt?
Nej, de drog helt enkelt vinstlotten. Bästa livet som någon generation någonsin har levat på planeten.
Ja.
Och sen så, de behöver inte pensionera sig heller, utan de ser till att de får lägre arbetsgivaravgift, så kan alla starta företag, bli alla företagare. Mm. Och sen så gör de konsultverksamhet åt sina gamla jobb, och så skattar de typ bara 10% arbetsgivaravgift. Alltså det är så många saker de har gjort för bra sig. Men det, inget illa där, men du kan få en billig bostadsrätt i Stockholm idag. Det går, och en stor också. Men då måste du ju bo i ett område som typ Kista eller Rågsved eller sånt där. Och det vill faktiskt nästan ingen göra längre. Det är ganska skrämmande, för att jag var ju som sagt ganska nyligen på bostadsmarknaden.
Mm.
Och jag har ju bott i Akalla. Och det var nästan en chock att se att liksom prisutvecklingen i Kista, den är negativ de senaste 10 åren.
Mm.
Alltså det är helt otroligt. Tänk dig resten av Sverige och Stockholm.
Mm.
Och så är den så, ja, jag förstår, det är upp, nej, men, det är liksom astronomisk skillnad.
Segregationen har ju ökat något enormt. Där alltså bostadsrätter och liknande i den typen av områden, utanförskapsområden, har sjunkit. Medan alltså villapriser i områden som anses som trygga och säkra, den här gamla klassiska villastrukturen. Jag bor själv i ett sånt område i Själby, jag bor, älskar den här gamla sortens villområde som inte byggs längre, tyvärr.
Där alla hus är ju unika, så att säga.
Ja, varje tomt är olika storlek, det är kuperat, du har någon har ett träd här, någon har den färgen.
Trädgårdsstäder det är så, kallas det.
Ja, och det är inte ens en detaljplan som styr där jag bor. Men de byggs inte längre, men där har ju priserna fortfarande ökat och ökat och ökat. Så att den här boendesegregationen, den är ju liksom pådriven utav väldigt hög migration. Mm. Men där priserna då sjunker på ett ställe och ökar. Mm. Och det vet vi ju att det krävs inte särskilt stor andel utav, jag vet inte vilken politiskt korrekt term jag ska använda här då. Men det är bara att titta på Akalla och Kista och sådana saker. Hur många är det som bor där som har liksom svensk härkomst? Väldigt få. Och det krävs inte särskilt mycket för att det ska, du ska få det kallade white flight. Och det gör ju att priserna ser ut som de gör.
Och jag förstår ju tyvärr white flight eftersom jag har bott i Akalla. För att det du ser är så mycket vad man kallar på engelska social behavior. Mm. Alltså man blir så oerhört trött när vuxna människor plankar efter en i tunnelbanan. Ja. Det kan stå någon mitt på dagen och urinera längs en husvägg. Alltså så här, man blir bara till sig liksom. Så här, för att det är så mycket galenskaper. Att dumpa sopor, restauranger dumpar ju vid återvinningsstationer och sånt där. Alltså förstår du, det liksom, det tar aldrig slut.
Det är inte så man vill bo. Alltså både det antisociala beteendet från människor, men också som du säger, hur det skräpas ner. Och det här ser vi ju på många ställen i Europa också. I många av de här städerna som förut var så otroligt vackra. Men titta på stora delar av London idag, eller titta på Paris, som kanske var den vackraste staden av dem alla. Det är ju liksom på vissa ställen halva soptipp.
Ja, du kan säga till när det är 10% i ett område, men inte när det är 50%. Det går inte. Det, liksom,
nej, det,
blir,
går inte.
Det blir för mycket och du blir framförallt, varför ska du gå omkring och vara arg varje dag? Alltså det är så oerhört skönt att bo där jag bor nu. För att,
men man öppnar plånboken och drar.
Ja, men man öppnar plånboken och drar. Ja. Och där har vi också problem med hyresrätter. Alla är för hyresrätter i teorin. Men inte en jävel vill ha hyresrätter som grannar.
Nej.
Och jag har... Vi har i bostadsrättsföreningar bor så finns det, jag tror, 96 lägenheter och 8 stycken hyresrätter.
Och bara, i samma hus typ? Eller samma ja, liksom, kluster?
Det är 3 stycken hus. Och, sådär, sådär. Och jag sitter och bara, snälla, de måste ombildas imorgon.
Alltså, det är en oäkta bostadsrättsförening då, eller?
Nej, den är äkta. Det är bara, den bildades 2004, det är ju inte nybyggen. Det bildades från 67. Så att det finns 8 stycken kvar. Och det bara tar emot liksom. För jag vet att är det något problem? Är det någon bomb som sprängs? Det är hemskt att säga, men då misstänker jag liksom hyresrättsfolket på en gång.
Hyresrättsfolket.
Ja, men det är så.
På dagar politiskt korrekta termer.
Ja, men alltså, det där, nu kan jag verkligen cancela det här, men jag är inte politiker. Det är ju det som är så hemskt. Att man vill ha hyresrätter i teorin för att man tänker att de där unga ska ha en chans. Men du vill inte ha hyresrätter som grannar, därför att då får du problem. Därför att då kommer kommunen att dumpa någonting där. Och så kommer det plötsligt bli nedskräpning, det kommer vara kriminalitet. Det kommer lukta hasch i hissen eller någonting. Alltså förstår du,
Ja, man har tur.
Ja. Men det är det här som Socialdemokraterna lovar oss nu när de har vunnit nästa val då, vilket de påstår att de ska göra. Det är ju precis det här som du beskriver nu som de vill göra. Det vill säga att de vill bygga hyresrätter i välfungerande områden. Vad tror du kommer hända om de faktiskt får chansen att sätta det här i verket?
Det kommer ju initialt kommer det bli väldigt mycket konflikt i områdena. Och det här är ju inte människor som kommer låta sig tystas. Alltså människorna i Bromma, alla mina fördomar här. Så här. Människorna i Bromma och Danderyd och Lidingö kommer inte vara tysta. De kommer inte kunna köras över. Så de kommer hyra, de har pengar också. De kommer hyra privata liksom vaktbolag. De kommer helt enkelt trakassera bort de här människorna. Det är vad jag tror kommer hända. Och vi kommer ha väldigt mycket konflikt i samhället. Men jag tror inte sossarna vågar göra det här. Utan det här är någonting man säger före valet och sen så blir det ingenting av det efter.
Jag håller inte med. Jag tror att det är fel med det nu. För precis där jag bor så pågår ett sånt projekt som har pågått länge. Och det är det här som då Bromsten ligger då. Vi har ett fält mellan oss och Rinkeby. Där har man ju skrivit detaljplaner för att möjliggöra bebyggelse, och då är ju då teorin som har varit att om man bygger ihop Bromsten med Rinkeby så kommer de goda influenserna från Bromsten att smitta över på Rinkeby.
Men inte tvärtom.
Nej, precis. Och det där är ju, förstår man ju att det kommer... Nej, precis. Nej,
utan det är konstigt. Det ska bara smitta åt ena hållet.
Ja, det ska smitta åt ena hållet. Och
det där är ju redan hänt. Förlåt att jag avbryter här. Men det är så himla roligt, för det här är ju egentligen hänt också. Jag har ju så på att skratta mig fördärva när jag såg detaljplanen på det. Vad var det? Det är inte Norra Ulvsunda, vad heter det där området som ligger precis vid Rinkeby där de skulle bygga en bro?
Ursvik, tänker
jag. Ursvik, en ny Ursvik.
De vill bygga en gång- och cykelbro.
Ja, bron finns nu.
Ja. Och jag är på att garva ju för där, va? Stackars bostadsföreningar.
Ja.
Alltså, förstår du?
Men jag ska bara säga, i det fallet så är det så här, för eftersom jag har det här in på knuten, så är det så att det man ska komma ihåg är att det är lite speciellt just där. Jag tror inte att Ursvik har påverkats nämnvärt annorlunda, för grejen med just Rinkeby, och nu har du bott i Akalla då, men det är att det är, jag är inte säker på att utanförskapsområde är rätt term, alltså, för det är ett parallellt universum.
Ja, det är det.
Ja,
de är fresh from the boat, de är mycket mer fresh from the boat, så att de går fortfarande i etniska kläder, de har liksom inte handlat på H&M än. Utan
nej,
de går liksom
nej. Och de tycker inte att det här då överfältet, de känner sig inte hemma där. Så de går inte till Bromsten.
Det är väl deras barn man kan... Alltså förstår du så här, bara för att man ska vara tuff så går man dit. Alltså jag vet ju bara när jag bodde i Trädgårdsstaden att det kom ungar från Husby och slängde sten på fönstren.
Ja, men det ligger så pass nära ändå på. Här finns det liksom den här gluggen emellan. Och då är det så att eftersom... Jag brukar ju säga att Rinkeby är ju snarare Somalia än Sverige. Det är min betraktelse. Sen finns det andra kulturer. Men majoritetskulturen är somalier i Rinkeby specifikt. Och det finns mataffär, man kan prata somaliska med de som sitter i den affären, och du har kaféet där du pratar somaliska och dina vänner är somalier och så här. Vad finns det för anledning att göra så omakat att gå över fältet? Alltså det gör du inte.
Men det beror ju på om du vill ha köpare till dina produkter.
Nej,
men det är man ju definitivt.
Ja, men det finns en liten skog som man kan gå till som de säljer och så här. Men
överlag, det vet du.
Ja, det vet jag. Jag har koll på det. För det skjuts det mycket. Alltså, så att det är en speciell skog som det skjuts i. Eller har gjorts och sådär. Så har det varit lite rån och sånt nere på gatan. Men överlag så är det ändå så att det är en Berlinmur som är osynlig som finns där. Men det är klart, nu när om man faktiskt bygger ihop så att det här inte blir en osynlig gräns. Då kommer det här inte kanske bli så bra naturligtvis. Och sen är det en massa andra små fulingssaker där som man gör in. Och det är att man försöker just med den här närhetsprincipen till skola. Så försöker man är velat lägga en skola som ska göra så att de som bor i villaområdet blir tvungna att sätta barnen då i den skolan som ligger närmast där. Och så, men det är mycket sådana här trolleridelar som man gör.
Och där då kommer vi in på de här aggressiva medelklassföräldrarna här. Ja. Man har inga humor. Man har humor om andras barn, inte sin egen.
Nej.
Så att, det är ju inga föräldrar som kommer gå med på det där. Utan då kommer barnen gå i friskola in i stan.
Ja, precis så blir det ju. Men då blir
men
det också...
vill de ju lägga ner det också. Så att om de nu får fri fart här efter nästa val så finns det risk för att båda de här två sakerna sker parallellt.
Men vad jag menar är, jag menar på att de här processerna går ändå... Jag tror att det är de områden som är starkt dominerande av en viss typ av klientel, då, Lidingö och Bromma. Där finns det så mycket stridslust. Medan då, som i vårt område, så tror jag den lusten, den finns. Men den är absolut inte lika stor som den är... Utan man är liksom mer uppgiven. Det finns någon form av så här, ja då blir det väl så. Vi hade ju en fotbollsplan som var nybyggd, som var nyrenoverad, som var konstgräs som ville riva. Då kom ju ändå man i huset och räddade den till slut. Men det var ju många turer. Och det ironiska är, både Moderaterna och Socialdemokraterna var ju överens om att riva det ny, som man hade lagt 30 miljoner på, för att det ska byggas bostäder istället då. Och så skulle barnen då gå till fotbollsplan 4 kilometer bort, för det gör ju barn. Ja, men det är så, här, det är så enormt. Och igen, och det där jag tycker är så konstigt, jag får ju känslan hela tiden, jag är ju inte expert som du är, men jag har ju alltid en känsla i magen av...
Du är expert i ditt område, alltså, jag avbryter här, men det är så här, jag hatar den svenska expertkulten. Om man säger så här, Sexösen skriver, experten säger, ja men då gör vi
nej,
så.
Men,
så att du är expert, jag är expert, absolut. Alla är experter.
Men det som är, när jag flyttade till mitt område som jag flyttade till, då var ju, alltså det som jag tror att de flesta människor har i huvudet, det är ju så här, jag vill uppnå hög livskvalitet. Det är ju liksom mitt mantra hela tiden. Och jag vill ju att människor ska ha det bättre överallt. Oavsett om de bor i Rinkeby eller Bromsten. Eller
lägsta nivå.
Alla ska ha det bättre. Och då när jag flyttade, då var ju liksom så här, fan som är bra, jag har en ishall där, jag har en innebandyhall, jag har en badmintonhall, jag har fotbollsplaner ett antal, och så är det en massa grönområden. Här kommer det supermysigt, och så bra biltrafik, det gillar jag, det är viktigt för mig att kunna transportera mig, jag har 3 ungar och så här. Så här, lagom kompromiss av allting, lagom långt till stan, lagom långt ut för att missa köer och lite sådana grejer. Och sen har jag flyttat dit. Då börjar det så här, ja, men vi ska riva innebandyhallen och badmintonhallen, för där ska vi bygga bostäder. Så här, jaha. Och sen den här fotbollsplanen som var 2 fotbollsplaner, det blir 1 för vi ska bygga bostäder. Och då tänker jag så här, men varför, vänta nu. Och så har vi brist på fotbollsplaner. Och vi har brist på innebandyhallar. Och Spånga badminton, de har ingen hall längre. För den har man rivit. Och man gav dem inte en ny plats. Så det är så här, det här människofientliga, du ska bo och så ska du göra som du blir tillsagd, men din livskvalitet ska liksom hela tiden decimeras så det blir liksom som en liten boskap. Alltså det är så vidrigt är det. Och jag skulle vilja ha helt andra normer och säga så här: hur kan vi höja livskvaliteten? Punkt. Det är det som är. Det är det som är att vara kommunalpolitiker. Vi ska jobba för att höja livskvaliteten. Mm. Och sen om vi kan ibland erbjuda att det kan flytta in några fler i kommunen. Det är möjligt att vi kan göra det. Men det är fan med ingen självändamål att bli fler. Men det är ett självändamål att det ska bli bättre. Det är självändamålet. Och det måste vara mantrat. Och Järfälla där du bor, Linda, där vi nu är.
Där
det är så, vi ska bygga Barkarbystaden 10 000 bostäder. Det är så korkat. Istället för att säga så här. Första frågan på det är ju så här. Blir det bättre för de som bor i Järfälla då? Om svaret är nej, då är det sträck över det där.
Precis. Så all förtätning ska vara så. Blir det bättre för de redan boende? Ja. Om svaret är nej, då bygger vi inte så där. Då bygger vi på något annat sätt.
Eller inte
alls. Nu bygger man ju sönder hela Stockholm. Alltså man bara har kvantitativa mål. Mm. Jag bodde tidigare i Vallatorp i Årsta. Och det fanns ett jättefin så här parkplätt med äppelträd. Där ungarna faktiskt spelade fotboll varje kväll.
Så mysigt.
Och där Sats hade så här utomhusträning. Mm. Och där ska man smälla upp ett jävla punkthus nu. Och då bara, men det här är ju faktiskt en del som lokalbefolkningen använder väldigt mycket. Mm. Och det låter ju som de gör samma sak överallt här. Man bygger sönder de kvaliteter som fick människor att flytta till ett område från första början. Och det är liksom, all nyproduktion ska ju vara, som du säger, den ska göra det antingen lika bra eller bättre för de redan boende. Om det inte gör det ska det inte byggas överhuvudtaget. Men där, du kommer ju på ett annat intressant ämne här. Det här med lojaliteter. Mm. Vi har ett problem generellt idag med att lojaliteterna är liksom inte mot väljarna. Nej. Utan de är liksom horisontella. Ja. Mot andra politiker, mot EU, mot annan elit. Mm. Men inte mot de som har röstat fram än. Det är ett jätte problem. Och egentligen så är det på EU-nivå är det absolut värst. Jag kan säga att många av våra politiker är nog mer lojala mot andra politiker i Bryssel än vad de är mot sina egna väljare.
Det köper jag.
Svenska politiker är nog värst i klassen skulle jag vilja säga här. Mm. Och hur kan vi offra Sveriges egenintressen någonstans? Mm. Jag har jättegärna.
Mm. Vi har ju svart bält i att överimplementera alla regler som kommer från EU. Så att vi gör det liksom som de sa, plus 10 gånger värre. Ja. För säkerhets skull. Liksom.
Ja. Samtidigt som Tyskland och Frankrike bryter mot allting när det passar.
Ja, de bara screw that.
Liksom. Ja. Så att där... Jag kan bara hålla med, men det måste man ju kämpa för. Och det, framförallt så tror jag nästan lite så här att vi känner inte våra kommunalpolitiker riktigt ordentligt. Och att det skulle vara bra lite med lite amerikans här. Förstår du att man är liksom representative. Alltså alla ska veta vem man är. När ni går omkring på Järfälla torg ska alla veta vilka ni är.
Jag är så glad att ta upp det. Då ska jag berätta en sak för dig. Nu blir det väldigt lokalt för dem som är runt om i landet. Men en av de saker som jag har drivit igenom i Medborgerlig Samling, det är att jag skickade in en motion förra årsmötet på att vi ska dela upp Stockholms kommun. Vi ska bryta isär Stockholms kommun. Där här är en av huvudskälen till det. Att om jag frågar folk som bor i Spånga, vilka som sitter i stadsdelsnämnden, de har inte en susning. Mm. Och det är helt vansinnigt att de som bor på, vi säger då, Enskede bestämmer om hur vi ska ha det. Det verkar ju helt vanvettigt. Så att, och den motionen gick igenom 100% stöd. Ingen röstade mot den motionen, så det var enhällig. Mm. Så att Meds grej är att vi vill bryta isär Stockholm. Exakt hur det ska bli och sådär, det kan man dividera om. Men faktum är att om vi tar Spånga då, nu blir jag väldigt såhär, det är Spånga mitt område. Ja, men där bor det liksom ungefär 20 000 pers, ish. Och om det blir en egen kommun, det är ingen liten kommun. Det är liksom en medelkommun i Sverige. Mm. Och folk tänker så här, men hur kan det? Ja, det kommer gå alldeles utmärkt. Och det blir en medelkommun. Och du kommer definitivt ha koll på vem det är som sitter och bestämmer. Och då kommer det inte bli så att en miljöpartist inne i city säger så här, nej, vi ska stoppa den här vägen och göra en 3 gånger så bred cykelbana som står tom nästan alltid för att det är så effektivt. Alltså det kommer inte bli så, utan då kommer vi liksom bry oss.
Utan då kommer du vara där, om du säger så här, jag vill ha den här 3 gånger breda cykelbanan, då kommer du vara rädd att gå i centrum för att människor kommer vara så jävla sura på dig.
Ja.
Jag blir så svängelsk här, men så här accountable. Alltså, det är de beslut man fattar som påverkar människor. De måste man stå för.
Ja, 100%.
Mm. Men jag tror inte att folk förstår det här idag. Alltså det är också så himla långa beslutsvägar. Och så att man känner inte till sin kommunpolitiker. Men grejen är så att det som byggs i Järfälla just nu, till exempel då Barkarbystaden. Jag menar, de besluten togs ju för 20-25 år sedan. Alltså det är så långa ledtider på allting. Så det är helt omöjligt att hålla någon ansvarig för några beslut kring det här. Men däremot de här plan- och byggprocesserna. Alltså det är ju hälften av vad en kommun håller på med på politisk nivå. Det handlar ju nästan bara det. Nu har jag bott i Upplandsbro kommun. Och jag har bott i Järfälla kommun under väldigt lång tid. Och då är det såklart, det har varit så expansiva kommuner. Så det har varit en stor del. Men som jag förstår det här är ju någonting som liksom... en väldigt stor andel av tiden med politiker jobbar med, det är de här frågorna. Men som sagt, det tar för lång tid, så det går ju inte att ringa någon så här, gick i pension för 10 år sedan, de som tog det här beslutet. Det är ganska många i Järfälla, de som kan titta på Barkarbystaden och konstatera att det är på väg att bli ett nytt utanförskapsområde. Vi har diverse bekymmer, det är svårt att sälja, hyrorna är svinhöga. Det här blev liksom inte toppen.
Nej, och det är intressant det du säger, för nu kommer jag komma på ett litet sidospår här. För jag har faktiskt också försökt att fråga min kära far som är född 43. Hur fan hade vi sån jävla dådkraft för? Ja, men ett decennium, vi bygger 1 miljon bostäder, vi bygger alla sjukhus i Sverige, alla motorvägar.
Mm. Alla kärnkraftverk.
Kärnkraftverken, min pappa har faktiskt jobbat inom kärnkraften hela sitt yrkesliv.
Hälsa honom.
Vi kunde bygga världens bästa kärnkraftverk på 4 år.
Mm.
Och idag en utredning på 15 år och sen så...
Sen begraver den, för att sen är det en ny regering och de måste elda upp alla papper som den gamla har gjort.
Så här, vad hände?
Ja, varför gick...
Vad hände med dådkraften? Alltså, förstår du, så här,
vart gick det snett?
Ja, tunnelbana, jag ska få tunnelbana i Östberga. Om 10 år.
10 år, yay. Ja. Vi skulle ju få det också för 10 år sedan, men den är inte klar än.
Ja.
Men det hände ju liksom inte så mycket. Men jag tycker att det är lite intressant att backa tillbaka. Vad var det som hände? Därför att Sverige byggde ju väldigt vackert. Sverige byggde på ett bra sätt så som fungerade för människor. Och sen så pratade vi om nu, ja, men det är liksom folk som sitter vid sina skrivbord och har andra planer för det här. Men när gick det snett? När tog det, är det liksom när man rev innerstan och byggde de här klara kvarteren? Är det där i kroken eller när
hände? Ja, men det är efter kriget som det börjar. För det är, alltså, det är också, i Sverige gör vi en sak i taget hela tiden. Vi kan aldrig ha två tankar samtidigt, så en sak i taget. Mm. Och vi fick en väldigt märklig självbild efter kriget. På något sätt så var vi stolta över att vi höll oss utanför kriget.
Ja, det är också jättekonstigt.
Det var så fint egentligen... att tyskarna fick köra liksom till tåg genom norra Sverige. Det var
precis. Ja, men precis. Alltså, vi ska inte vara... Ja, men vi var stolta. Ja, vi har varit fred i 200 år. Ja, okej, ni har inte hjälpt era vänner på 200 år. Det vill vara stolt över. Men ja, det är inte så att jag vill att Sverige ska delta i alla krig.
Nej,
men det här är
någonting,
man ska vara tyst om. Liksom, så här. Det är inte så att vi ska stoltsera över att vi inte varit i krig i 200 år.
Nej, jag håller med.
Så att... Där så fick man en mallig självbild och framförallt fick se en vid att man ska vara modernast och mest progressiv i världen. Och då faller man ju hela tiden på alla trender och nymodigheter. Och så kör man bara fullt ut utan att tänka om det här är bra. Alltså i vår vardag så är människor väldigt konservativa. Och när jag säger konservativ, det är så förstört ord. Vänster måste jag säga har lyckats förstöra ordet konservativ, för man förväxlar med reaktionär. En reaktionär är någon som vill gå tillbaka i tiden. En konservativ är någon som vill välja utveckling. Det vill säga att, okej, jag gillar de här byxorna. Jag kommer inte köpa ett par nya om de inte är antingen lika snygga eller ännu snyggare.
Mm.
Det är liksom så människor...
Don't fix it if it ain't broken.
Precis, det är så människor tänker liksom nästan till allt. Men nu så förväntas vi vara progressiva, att säga att vi ska bara kasta oss... Vi ska handfallna bara kasta oss framåt liksom så här. För att det är det vi ska göra. För då
leap of faith.
Ja, för då är vi progressiva. Mm. Så ordet progressiva är också... kommer att betyda någonting helt annat. Liksom, så här. Utan det är inte att man är framstegsoptivänlig. Det är att man var dum i huvudet, om jag ska vara helt ärlig. Just för att man tänker inte på några konsekvenser överhuvudtaget. Det finns ingen analys, det finns ingen försiktighet eller någonting. Utan vi ser om det här funkar. Och det funkade inte. Modernismen tog över. Den som är gökunge så kom den ju in liksom på arkitekturhögskolorna.
Mm.
Och sen så trängde den ut de fortfarande klassicisterna och de dömdes ut. Och sen så har den liksom styrt och sen så har det spritt sig ut i systemet.
Mm.
Och den har ju också fått hjälp liksom av kulturvärlden med liksom det här med relativism och sånt där. Det har spritt sig som jävla cancer i samhället. Mm. Det finns ingenting vackert och fult, det finns inget sant eller falskt etc.
Det finns inga kön.
Nej, det finns inga kön.
Det är så mycket ondska som har kommit ur det där med att Sverige inte deltog i andra världskriget. Jag är bara, lägger till den på den listan. Alltså, vi är en humanitär stormakt. Och så här, ja, det ena och det fjärde. Alltså, ja, listan blir bara längre och längre.
Den blir bara längre och längre. För det är som sagt, återigen, de som gudarna vill straffa gör de först galna. Så det är lite tyvärr det Sverige har hamnat. Att vi fick det så bra så att vi bara föll liksom rakt ner här i dumheter.
Fredsskadade folket.
Fredsskadade. Men i alla fall efter världskriget, de tar över. Och sen sprider sig det här giftet i systemet. Och det börjar med att man har någon form av ambitioner att man ska göra det bättre för människor. Det börjar det.
Mm.
Och sen gifter det sig väldigt bra med byggbolagen. Att de får det väldigt lätt att bygga. Och framförallt, det blir inte små bolag. Alltså där staten är ju den sämsta av beställare, för staten är inte intresserad av att ha många förhandlingar, utan då blir det 4 aktörer, inte 100. Alltså, så att du får ingen mångfald i någonting, och sen så blir det ett självspelande piano, okej, modernismen misslyckas redan på 70-talet, har de utbildningsproblem, då byggs villamattorna. Folk vill inte bo i de här hemska miljonprogrammen, utan de fick tak över huvudet och så fort de kunde lämna så gjorde de det också. Ja. Och så blev det social dumpningsplats. Lärde sig modernisterna någonting då? Nej, de muterades bara av modernismen. Så att istället för att vara den här rationella, fabriksaktiga, människor förvaras och allting, vi liksom kuggar i någon form av maskineri, så blev det den här narcissistiska nyskapande. Och nyskapande är ett sånt här nyord. Det betyder inte att du skapar någonting nytt. Det betyder bara att du gör någonting så konstigt som ingen har gjort förut. Mm. Och då, det är det enda som premieras. Det enda du strävar efter på att du skulle inte göra något som ingen har gjort förut. Skit i samma om det är bra, skit i samma om det är vackert, skit i samma om människor uppskattar det. Utan du ska bara göra det så annorlunda som möjligt. Och det ser ni ju liksom att hus får fönster
placerade. Det är konstiga vinklar, det är hotell in i stan, de är så snea och vindar, det ser som flyttkartonger som står på varandra. Och det här är ju samma personer som bara, vi måste ha ringen i näsan, vi måste ha, det ska vara rosa och min barn ska äta månstråle. Det är liksom, det är samma gäng, de
det är samma
överallt.
Gäng. Det är
för,
samma gäng.
Det är förpestat.
Det är samma gäng, för att det är också för att vi låter dem hållas, för att de har nämligen skapat också väldigt mycket bra mekanismer för att behålla makten. Mm. Mm. Det ska man ändå ge modernismen. Någonting som gemene man avskyr modernistisk konst, det vill säga att man tejpar en banan på en vägg och så säljer man det för 5 miljoner.
Ja,
och gemene man
avskyr.
Och gemene man avskyr också liksom, all vägkonst och alla trafikrondeller här som vi betalar miljoner för.
Ja, och sen rosa sten i Göteborg och enhörning och hitan och dit.
Ja,
det allt liksom finansieras dessutom av oss som inte ens tycker om att titta på skiten. Mm.
Men om du skulle gå emot det, vad kommer du kallas då?
Bakåtsträvare.
Nej, ännu värre till och med.
Tror du det? Det är nazist, rasist, fascistkortet igen.
Nazist kommer det vara, eftersom Hitler tyckte inte heller om modernistisk konst.
Just det.
Fast Hitler gillade inte rökning heller, så vi måste vara för rökning.
Han var ju dessutom vegetarian.
Ja, jag vet.
Ja, det är stöpeltrampet.
Det låter så befängt.
Ja.
Men jag utmanar er. Gå till val på att ni ska helt enkelt styra konsten i Järfälla. Och jävlar, det var vilka skriverier det kommer bli. De kommer inte att vilja diskutera mer, utan det kommer bli nazist på en gång. Mm. Och så kommer man gräva fram att din farfars kusin, min sann...
Han hade köpt sin bruna skjorta.
Ja, jag ska utmana dig lite grann här. Mm. Kanske bara väldigt lite då. Men,
mycket.
Nej, men jag tänkte på det här med, som du sa, då, att man börjar med någon så här god intention och man vill göra bra. Men min bild är att man har god intention och vill göra bra. Och sen vet de bättre än dig. Så att det är därför, så även om du vill ha det på ett visst sätt, du skulle bo traditionellt, så men de vet bättre än dig. Mm. Så för att du inte vet tillräckligt bra så gör man så för att man vet bäst. Och då tänkte jag på det här med hyresrätterna som vi pratade om. Jag vill ändå backa dit. För jag är ju en stor vän av hyresrätter också. Mm. Men det jag inte är vän av är ju det här mallen, om jag kallar det för det. För att Jag tror att i delar av mitt liv i varje fall har varit och kanske blir framåt, så skulle hyresrätt passa mig ganska bra. När jag är ung, vill vara rörlig, då är liksom en feature med hyresrätten är att det snabbt att tillgå, borde, skulle kunna vara snabbt att tillgå. Så här, ja, men jag ska börja jobba i Karlstad. Ja, men jag behöver bo någonstans. Jag vet inte hur länge jag kommer jobba där. Ja, men då köper jag ju ingenting. Då kan jag hyra en hyresrätt. Tänker så här, då gör man ju, ringer man några samtal där. Och så kollar man på lite objekt och det är lite blandad prissättning. Och så tar man någonting och så bor man där några månader. Eller kanske ett år, eller tre, eller fem. Eller då det som jag vet finns till exempel i over there, i staterna. Då har du sådana här managed apartments eller vad de kallas då. Så man kan ha lite olika servicenivåer. Det kanske finns någon bilpool eller gemensam pool. Eller kanske finns det med någon gemensam restaurang eller biljardrum eller så här, som man delar då. Så får man betala för de här servicenivåerna. Men, och jag skulle kunna tänka mig att man hade en sån här conciergetjänst kanske, eller vad det nu kan vara. Butler i tunnelbanan. Nej, men min poäng är bara att, men så blir det ju aldrig, utan det blir samma. Och det är ju det, det är så här, den här skon passar ju inte alla. Utan, och man har ingen flexibilitet i det. Och den viktigaste featuren, tycker jag, är ju just det här att du ska kunna få en hyresrätt samma vecka, samma dag. Och det har ju vi då med bruksvärdesystem och och alla de här möjliga konstruktionerna. Vi har ju inkomstkrav som är absurda ibland för att du inte kan vräka människor. Och jag menar, marknadshyra ändrar vräkningskraven så att folk, vanliga de här, som då min son, han är 19 nu. Nu han får gärna bo hemma och ta till, jag tycker det är ganska mysigt. Men principen är ju att han borde ju bara kunna gå och hämta, alltså gå och hyra en lägenhet. Han tjänar ju pengar. Vad fan är problemet liksom?
Han kan göra det här i Järfälla, för då har vi lyckats inte i det.
Men det är ju inte han som är problemet.
Nej, exakt. Det är inte han som är problemet.
Om alla var hyrestagare. Nej, det är inte systemet heller. Men det är ju det att om alla hyrestagare var som han. Jag har hyrt också, men jag hyrde i andra hand via sådana här sajter.
Ja, det är ju helt galet.
Ja, men då är det ju inget problem. Men en stor del av hyresbefolkningen i Sverige är ju några som kommunen kommer dumpa.
Ja.
Och det kommer att medföra en massa problem runt omkring som du inte vill ha. Och hyresrättsfolket, de bryr sig mindre, och ofta så är det ju människor som tyvärr mindre socialt och ekonomiskt kapital, mindre engagemang. Det blir problem.
Mm.
Så att det, som jag sa innan, alltså jag vill ha hyresrätter i teorin, men samtidigt så måste jag erkänna att jag vill inte ha dem som grannar.
Nej.
Det är situationen i dagens Sverige, så har det inte alltid varit. Men idag så är det ju hyresrätt, tänk på kommunal dumpning på en gång. Liksom.
Nej, men jag fattar vad du menar. Ja. Men igen, om du skulle ha hyresrätter som är inte mer den där leken, och där, där man då, på ett, alltså för ett problem som du säger, igen, jag tycker ju personligen, vräkningsfrågan är ganska viktig, man måste kunna vräka folk mycket lättare, för att om någon missköter sig i det området, så det är ju inte bara det att det påverkar de andra som äger sina det påverkar de andra hyresrätts, de som bor i hyresrätt också, att det är folk som inte kan sköta sig. Då måste man kunna göra sig av med de som inte sköter sig, och det är ju ett sätt att liksom skapa en grogrund för. Men jag tror ju så här, marknadshyra, ett, ändra vräkningsregel, två, då kommer ju till exempel som nu i Stockholm, då kommer ju ungdomar kunna hitta boenden, för att man kanske får ner lite inkomstkrav, och det är fortfarande så, men det är klart att man kommer ställa krav och få betalt. Och som det står många, jag har kollat lite så här på lägenheter, då är det så här, vi accepterar inte försörjningsstöd som, och så här, nej, jag tackar fan för det, för det är ju liksom auto nästan problem, om jag ska vara lite elak, för det, om man har försörjningsstöd istället för inkomst, då är det ju någonting som inte är som det ska, liksom.
Så man kan välja sina hyresgäster, så tror jag jättemånga. Återigen, en privat hyresvärd kan ju välja sina hyresgäster.
Ja,
och då, det är ju därför den här andrahandsmarknaden fungerar ändå väldigt bra.
Alltså ja, relativt.
Ja, alla de här sajterna.
Ja.
Där kan du få tag i en lägenhet. Det blir i och för sig ockerpriser.
Exakt.
Men du kan inte få tag i någonting. Och du kan få ett boende, du kan få en egen lägenhet och allt sånt där.
Mm.
Och då funkar allt smidigt, och hyresvärden kan i lugn och ro ta reda på vem du är.
Mm.
Och väljer då om den vill hyra ut eller inte.
Ja, absolut. Men det är så jag menar, så borde ju förstahandsmarknaden se ut i hög utsträckning. Som andrahandsmarknaden på det sättet. För det är ju ett problem, så är det så här. För det finns ju andra samhällsfrågor som också är viktiga. Nativitet till exempel. Och det är ju så att folk som håller på att hoppa runt i andrahandsboenden på 3 månaders kontrakt, de skaffar inte barn.
Nej.
Så att det finns liksom, det finns andra skäl till varför vi vill ha en fungerande hyresmarknad.
Oh ja, vi vill framförallt att unga ska kunna köpa boende också. Att man inte ska vara 45 liksom i den första lägenheten. Nej, utan man ska kunna köpa liksom tillsammans vid 28. Och att man framförallt inte att man ska få så litet. För nu också en del av den här galna boendesegregationen, det är att folk tränger ihop sig så fruktansvärt mycket. Jag vet ju, det är bara skillnaden mellan gamla Årsta och Vallatorp.
Mm.
I Vallatorp så får du liksom för samma pris som du får en 4 på 92 kvadrat, jättebra miljonprogramslägenhet i Vallatorp, alltså i Årstaområdet. För det så får du knappt en 3 på 55 kvadrat i gamla Årsta. Mm. Alltså sådana gamla typ som är byggda på 30, 40, 50-talet.
Just det.
Ja, och ändå så betalar folk, alltså bara för att få bo
i gamla Årsta.
Bör bo just i det gamla Årsta. Och det är ju inte bra, som sagt. Det är ju inte bra, för då kommer man ju antagligen att begränsa, ja, Du kan inte ha hur många barn som helst på 55 kvadrat. Liksom.
Nej, det sägs det. Och du kan kanske inte ens ha ett, tänkte jag. Och ett kan du nog ha, men det stannar väl där.
Ja, och men det handlar om att det kommer dröja till att skaffa nästa barn.
Ja, alltså. exakt. Och det är ju inte, och där är ju andra grejer, för det är ju också med, och det är en fråga vi inte har pratat så mycket om, det är ju det här med att ett faktum är att just när det gäller familjer som lämnar Stockholm är för att de får livspusslet för att vi är bilfientliga. Alltså det är ett jätteproblem för nativiteten. Och det tycker jag också är så konstigt att man liksom hela tiden är mot, alltså i min värld igen, det här med livskvalitet, det är att man försöker hela tiden möta efterfrågan. Så om folk vill transportera sig med bil, ja, men då försöker man möta det istället för att jävlas med människor. Och vill folk cykla, då försöker vi möta det. Så försöker man ju titta på hur de här mönstren ser ut. Mm. Sen finns det realiteten. Det finns, kollektivtrafik behövs. För det finns folk som inte kan köra bil av olika skäl, till exempel. Och det finns ytproblem som gör att om alla skulle köra bil i stan varje dag, det skulle bli väldigt stökigt. Mm. Så att det är klart att det finns sånt. Men
här är ju olika väljare som hamnar i konflikt med varandra.
Ja.
De bor i innerstan och har inget behov av bil.
Nej.
De kommer självklart rösta emot bil.
Just det.
Och de är väldigt köpstarka, som vi vet.
Jajamän.
De har kapitalt, och de sitter antagligen också på en massa ledarsidor.
Mm.
Garanterat.
Definitivt.
Ja. Och då kommer de se till att de får sin vilja igenom.
Ja.
Och det kommer vara emot bil. Så att det, ja, det är självklart, det blir en klassfråga också. Det drabbar ju arbetare och sådär.
Det är ju, ja, det drabbar ju vanliga människor som behöver få sin vardag att gå ihop.
Ja.
Men nu är det ju så att köra bil in i city, det är en fråga.
Mm.
Men det, i praktiken så är det så att de jävlas ju i de orterna som ligger runt omkring. Så att där jag bor, där har man ju, bygger man ju aktivt framkomlighetsdämpande åtgärder. Mm. Som man
samtidigt förstör. Som Stockholm inte har en ringled.
Så.
Nej, precis. Mm. Så man gör ju, man jävlas med människor. Och det sabbar ju också liksom. För igen, hade framkomligheten varit bättre så kanske man har varit mer benägen att bosätta sig på andra ställen. Men idag, du kan ju inte sätta dig i ett sånt ställe där det blir beroende av bilen eftersom man har förstört för de som behöver bilen. Alltså det blir ju så. Det blir ju liksom flera
negativa. Överhuvudtaget, Stockholms stadsplanering är urusel och det är egentligen stadsplanering i Sverige. Vi har haft, alltså det är så tråkigt för att vi har haft nog världens bästa stadsbyggartradition i något land. Alltså, vad ska man säga, då stenstäderna i alla svenska städer är helt fantastiska. Städer som är byggt fram egentligen till 1920-talet.
Mm. Är det där gränsen går någonstans, känner du? Eller?
Ja,
det är över 100 år sedan.
Ja, det är över 100 år sedan. Men om tänker så här, allt som är bra som vi gillar med Stockholm är över 100 år gammalt vid det här. Det är det som är så hemskt. Det är det som är så hemskt. Så att där, från och med där så börjar vi bygga dåligt och vi bygger väldigt markslösande. Mm. Och det gör ju att Stockholm blir en väldigt utspridd stad i förhållande till befolkningsmängden. Så det ökar ju även behovet av bil, skulle jag vilja säga, för väldigt många människor. För att få vardagen att gå ihop. Alltså vadå, om du har en unge som ska på hockeyträning. Alltså de tränar ju...
Ska ta bussen.
Ja men alltså de tränar ju inte på en ishall i närheten. De tränar ju över hela jävla stan.
Ja.
Så att då måste du ta dig till andra sidan stan och lycka till att göra det med kollektivtrafik. Liksom, och bära massa. Ja, men, så som man byggt Stockholm så har man byggt in en massa problem. Och det är modernismens fel helt och hållet. Ja. Om vi hade byggt... Återigen, det handlar inte om att alla ska bo i lägenhet inne i stan.
Nej.
Men om du tänker på de äldre förorterna som Bromma, de är väldigt täta.
Mm.
Eller som den som du bor i nu, de är väldigt, väldigt täta. Fast, vad ska man säga, de är mer täta skulle jag säga än villamattorna. Och det är också betydligt mer blandade boendeformer, det vill säga att det finns flerfamiljsvillor. Ja. Alltså villor där bor flera stycken. Och så finns det alltid en massa torg där det finns 3-4-våningshus liksom, och lite lägenheter. Så att hade vi byggt så hade vi liksom Stockholms yta kunnat halveras. Och det hade ju gjort alltså transportfrågan också betydligt enklare än vad det är.
Mm.
Men är inte transportfrågan också kopplad till det här med att man ska vara god? Det vill säga att vi ska inte ha bilar längre. Bilar är inte bra och därför bygger vi så här, vad är 0,45 tror jag, parkeringsplatser per bostad, eller lägenhet i den här kommunen. Hänger inte ihop med det också, de här höga hästarna vi ska sitta på igen? Den moraliska stormakten, alla stormaktsformer är just den svenska stormakten enligt vår egen bild av oss själva.
Ja, det stämmer. Och problemet är att samtidigt som vi inte bygger ny innerstad så att alla de som mår bra av den här politiken, de bor i en liten plätt som kallas för Stockholms innerstad som aldrig får växa.
Mm.
Och du tänker så här, det som är i Stockholms innerstad har inte växt på mer än 100 år. Det är ingen som anser att Liljeholmen är en del av innerstan.
Är det Frihamnen då?
Ja, knappt där skulle jag väl säga.
Innerstan är ju
alltså, hur många promenerar från Vallalavägen till Frihamnen?
Ja, det är sant.
Ingen. Man vet inte längre hur man bygger nya stadsdelar. Så du bygger egentligen bara förorter som är nära stan, men du bygger inte en ny stad. Och då blir det ju återigen att det blir den här orättvisan, att det är en liten begränsad del som hela tiden får ta del av alla de här frukterna. Mm. Det är klart, om jag bor i innerstan så vill jag inte ha någon trafik överhuvudtaget.
Men
jag behöver inte heller.
Nej, bor man två vuxna utan barn mitt in i stan? Nej, absolut. Du kan ju ta en Uber liksom dit du behöver åka om det krävs någon enstaka gång. Och sen kan du promenera och tunnelbanan går hela tiden. Och liksom så där. Så att, nej, du behöver ju inte det.
Men vet du, faktum är att det är lite intressant. För jag följer det där ganska noga av olika yrkesmässiga skäl. Men en gång i världen så var det ju så, det här är ju början av 90-talet, då kollapsade ju fastighetsmarknaden i stan. Och det var ju så att många, jag menar, det kom under 60-talet när Rågsved och de här ställena byggdes, då flyttade ju folk ut från stan och sådär. Och det händer en intressant sak i stan nu, för att jag har en bild av, jag bodde ju på Söder då, tidigt 2000-tal, och när jag var ute på en tisdagkväll, då var det folk ute. Nu när jag går ut på en tisdagkväll, vilket jag inte gör särskilt ofta, men om jag kanske åker förbi av någon anledning, så är det ta mig fan nästan öde på Söder, tycker jag, i mina relativa mått mätt. Och det är helt enkelt att det här liksom zooet, innerstadszooet då, lite elakt, det har liksom minskat sin attraktionskraft i min värld. För att man försvårar för människor att ta sig, man bygger sina tunnelbanor på Sverige, men ändå. Så jag undrar,
de har inte råd att bo kvar längre på Söder.
Nej, så kanske.
Alltså om du tänker, hela innerstan är ett överklassreservat idag.
Ja.
Det finns ju knappt någon normalkoinkomsttagare kvar i innerstan.
Ja, de är ju begränsade. Det är de här är som är gamla hyresrätter.
Ja, det är riktigt gamla hyresrätter.
Om du tänker så här, det är inte så att det är arbetare som bor på Söder och rika på Östermalm. De är bara olika nyanser av rika liksom.
100% så.
Ja, så att det är väl också det. Så att alla de här människorna, vilka är det som har flyttat in i stan? Jo, det är välbeställda över medelklass småbarnsföräldrar. Många tar med sig sina barn där. Mm. De har inte tid att vara ute på kvällarna och hänga. Då är de trötta och vill sova. De har varit med barn liksom hela dagen.
Ja.
Så att stan har förändrats och blivit tråkigare av den anledningen, ja, skulle man kunna säga. Men det är just för att vi har så begränsat. Vi har ju större stadsbrist i Sverige än vad vi har bostadsbrist. Så att stan rymmer ju inte längre alla sorters människor. Utan stan rymmer bara idag, eftersom den är så attraktiv miljö som vi inte bygger nytt av. Så blir det ju bara, då blir det ju plånboken som styr och då blir det bara väldigt rika människor som har råd att bo in i stan.
Och inga då unga personer som inte har barn, det är så, den typen av personer som är ute och rör sig, de har ju inte råd att bo där.
Nej.
Nej. Det är för dyrt helt enkelt.
Och det är, så är det. Och mina, alltså mina ungdomar som är i min omgivning, det är ingen av dem som har flyttat in i stan.
Nej.
De, för att, varför som dit? Det är ingen som bor där, de känner ingen där. Och, utan alla bor ju runt om på olika ställen. Så de, bomässigt så är det ingen fördel att bo i stan, det är bara problem. Plus att alla unga vill ha bil, verkar det som. Mm. Och där finns det faktiskt en liten könsskillnad, tror jag. För jag tror att tjejerna i högre utsträckning vill bo in i stan än vad killarna vill.
Alltså, det är för att mina två sociala... ungar vill inte heller. De mina är i 20-årsåldern, de äldsta två. De är två flickor, de vill inte flytta in till stan. De vill bo, nej, vi kan bo här, vi fixar en lägenhet i Järfälla, tänker de. Ja. På nära.
Jag tänkte precis säga saker som jag ska göra med cancelad här igen. Ja. Men könen är ju socialt olika.
Ja.
Så att... Kvinnor är ju socialare varelser.
Absolut.
Och i en del av att vara en social varelse är ju också att hela tiden reflektera, eller vad ska man säga, att synas och visa sig. Mm. Så det är väldigt viktigt för kvinnor att äta på fina restauranger och ta fina kort på Instagram och visa upp för sin sociala miljö. Det är en del av det sociala spelet.
Okay.
Men skit i fullständigt det. Mm. Jag vet inte hur många män som har skickat Instagram-klipp på sin mat eller något sånt där. Liksom, då blir man cancelad av sina vänner om man skulle skicka matbilder.
Ja, det kommer ju frågor om man också, vad man gör på kvällen, vilka klubbar man går på. Eller om det är någon.
Så det kommer alltid vara några selfies med en drink, det kommer alltid vara några selfies med fötterna på en strand, eller den här klassiken nu är jag väldigt stereotypen, med många kvinnor som står att de ska stå med ryggen vänd och så tittar de ut på någonting. Mm. Egentligen så har de skitit i hela resan, utan det är bara att man ska visa upp för folk hemma liksom, att man är kultiverad. Så att det är ju en del av att vara en social varelse, att vara en del av ett socialt spel. Mm. Och då är ju innerstan och äta på restaurang mycket mer. Jag tror det var någon skribent, om du var på Fokuset, som sa att fan, det är bara kvinnor på alla jävla restauranger. Det finns inga män överhuvudtaget. Nej. Visst, det blir inga gamer eller något
där. Ja, precis. Jag
och Karin,
det kan man
ju
undra liksom.
Ja, det var sjukt.
Jag var med igen då, nu blir det tillbaka till min son här, men jag följde med dem ut på krogen för några veckor sedan. Ja, jag vet, det här var helt sjukt.
Boomer.
Nej, men det var en sån grej, för att jag kom ju överens, han är ju lite äldre, han är 19 nu, så nu är jag lite mer kompisar än bara pappa, så jag dikterar bara vissa saker till dem, hur man sköter bilen och sådana saker. Men i varje fall, då var vi på en ställe på Kungsholmen, och jag slogs av det, för att jag är ju inte ute särskilt mycket på sådana, alltså framförallt inte på krogen, utan det är ju på andra galej liksom. Men då på det här stället, så jag tänkte på det, fy fan vad mycket brudar det var. Varför var det inte så när jag var ung? För det var ju så sjukt mycket tjejer ute. Mm. Och det var nästan inga killar. Alltså jag skulle säga 75-25. Det var, eller kanske var 70-30. Säg 70-30, det är nog mer rättvisande. Och tänkte, vad fan, hur är det möjligt? Hur kan det vara så jävla mycket tjejer ute? Och inga
de är snygga, välklädda.
Ja.
Allt. Det var verkligen helt fantastiskt vilken miljö man är i.
Ja.
Och så går man själv där och precis...
Men nu är jag lite gammal och sen är jag ju stadgad och sådär. Så men det var mest bara så här observation. Jag tänkte så här, han har ju värsta... Vilket kakat.
Drömläge.
alltså på min tid. Då fick man ju kontinuerligt.
Du kan få hjälpa honom att köpa en ny innerstadslägenhet.
Det har han tyvärr inte, för att han måste ju passa in i det här Instagram-världen. Så han måste ju vara själv bara snygg så att han kan fotograferas och komma upp på sociala medier så att andra kvinnor kan bli avundsjuka på den här kvinnan. Mm. Och vad bra hon har det. Nu, du får känsla mig här också.
Nej, det är
ingenting som ligger
för
oss.
Det här är bara rå sociologi. Så här, typ så här. Män har många brister, tror jag. Vi kan prata om dem också.
Ja,
det är roligare att prata, inte prata om sina egna brister. Utan
nej, det, så är det. Jag men jag ska också vara en tråkig. Eller vill du köra?
Jag tänkte kanske också vara lite tråkig. Jag tänkte säga att snart kommer Fredrik säga att vi måste avsluta. Ja. Och det finns en fråga som jag verkligen skulle vilja ställa innan vi gör det. Och det är ju att vi har pratat väldigt mycket om varför det har blivit så här. Vi har liksom analyserat situationerna lite och lite vilka som är orsaken till allt det här då. Men då, jag som har varit en varm vän av det arkitekturupproret under lång tid och verkligen ondgör mig över dessa fruktansvärt fula hus som man ser här och där. Och så går man på Strandvägen och ibland tänker, helskott vad fint det är. Så kommer man ut till Gröna Lund och så tittar man på den gråa betongbunkern som står precis bredvid där och så gråter man en tår. Mm. Men...
Och han är kärnarkitekt.
Ja, jag vet det här fängelset. Alltså det är så fult. Det är så hemskt. Alltså alla måste titta på det här fruktansvärt fula huset som ligger precis vid Gröna Lund. Allt i betong. Mm. Men frågan är ju då, vi är ju också lite politiker, även om jag bara ersätter i kommunfullmäktige. Det är inte så mycket makt jag har än, men våra ambitioner är ju öka makten. Ja. Det gäller väl även det, du vill väl sitta i kommunfullmäktige i den här nya Spånga kommuner som du ska bygga, Fredrik?
Alltså, jag vill komma in i Stockholms stad för att driva frågan om att dela upp Stockholms stad. Det är det,
det kan du göra. Men frågan är, vad kan man som politiker göra för att påverka i den här frågan? Om vi nu låtsas att, liksom, att den här, i en drömvärld så har med 51%, vad kan vi göra?
Ni kan få 51% om ni äger den här frågan. Mm. Folk i hela landet, i varenda jäkla kommun, är så urlässa på allt det fula som byggs. Mm. De är urlässa på förtätningshysterin som gör allting sämre när man bygger sönder saker. Mm. Det parti som tar tag i den här frågan och säger vi ska se till att det byggs vackert, vi ska se till att det förtätas bara om det är bättre för er redan boende, kommer vinna hur många röster som helst. Så där har ni en unik chans som ett litet parti. Ni kommer kanske inte komma in i riksdagen, men ni kan komma in i kommunalval. Ni kan komma in i massor med kommuner om ni driver den här frågan. Och det ska vara väldigt tydligt, inte teoretiskt. Rösta på oss får ni det här, röstar ni på dem får ni det här. Det vill säga får ni...
Just det, så vi kan fota det här fulla huset på, vid Gröna Lund.
Ja,
och så visar vi, om man röstar på de andra partierna då får man detta. Och sen så åker vi till Strandvägen och fotar
den. Då får
den.
Ni detta. Ja. Ja, det är verkligen så. Det ska vara ett enkelt budskap. Mm. För det här är ju grejen. Som politiker har man sista ordet. Mm. Det är bara det att ni är ju inte, man kan ju inte kräva att människor ska vara experter på allting. Nej. Men det kommer ni tyvärr behöva vara. Mm. Ni kan få hjälp av infrastrukturrådet. Vi hjälper alla kostnadsfritt här, alla som är engagerade i det här. Men ni kommer ju behöva då driva det här aktivt. Att ni vill se en viss typ av arkitektur. Att ni vill ha samhällsbyggande. Inte att Peab ska bygga samhället. Utan att ni politiker ska bygga samhället. Så, ni går till val på det. Ni har en vision och ni säljer visionen till väljarna. Det har ni allt att vinna på. Människor kanske inte vågar rösta på er än i riksdagsvalet. Men de kommer definitivt göra det i kommunvalet om ni erbjuder det här.
Faktum är, jag vill bara säga en sak till då. Redan, jag tror att det är, för jag har ju varit med länge i MED. Och den här frågan har motionerats om, jag tror att det är 2016. Och den gick igenom, alltså att man ska sluta bygga postmodernt och börja bygga klassiskt. Jag tror att den gick igenom.
Ja, ja, alltså, vi driver det i Järfälla.
Ja. Det är jättebra, men förstå, det får inte vara teoretiskt.
Nej, jag håller med, jag köper det. Men jag bara säger att principiellt så finns stödet där.
Om ni minns vad jag sa när jag började, när jag skulle skapa den här Facebookgruppen så här. Mm. Att det får inte vara så här, vi ska bygga fint. Man måste bygga någonting, alltså man måste visa någonting färdigt. Mm. Så ni måste visa liksom konkret, exakt det här. Ni ska inte säga, jag vill bygga fint. Det här vill vi ha. Vinner vi valet kommer vi bygga så här.
Då ska jag ge tillbaka här. Jag hade så gärna velat få lite skisser på hur det skulle kunna se ut i Spånga. För det håller på att förstöras. Så ger du mig till det så kommer jag definitivt kabla ut det.
Mm. Jag kan ge dig hur många bra exempel. Vi kan sitta och gå igenom. Ja. Exempel från utlandet, exempel från Danmark, exempel från Sverige. Hur man skulle kunna gestalta Spånga och många andra stadsdelar på ett helt annat sätt. Och dessutom så skulle jag kunna ge dig kontakter till de svenska verksamma klassiska arkitekter som finns och även utländska om du vill ha konkurrens.
Alla de här, det var en handfull eller vad pratade
du? Det var fem stycken.
Ja, det var fem stycken, så att vi behöver ringa dem.
Det här behöver vi titta på. Men med det sagt, alltså jag vill bara säga så här, du är så bra. Det är sällan jag säger det till andra människor.
Det är det faktiskt.
Ja, det är inte ofta.
Nej.
Men otroligt intressant och så mycket intressant. Vi skulle kunna börja prata om... Nej, vi gör så här, vi ser till att vi kommer in. Sen så kommer jag se till att liksom dra lite nytta av dig sen här då, när vi kommer till
Stockholms stad. Det blev bara att poängtera så här, jag är, du nämnde, vad var det, hora eller något sånt där i början, vad var det?
Jag tror oralhora.
Swishhora.
Jag är politisk hora på så sätt att alla partier som vill ha hjälp med det här, jag gör det gratis åt.
Ja, det är det bästa. För det är en win-win kan man säga.
Ja, 100%.
Ja, men så är det. Och då med det sagt så då tackar vi Mikael Diamant, arkitekturuppror. Och då, du ändå får göra lite reklam för de som lyssnar. Alltså var kan man se alla exempel? Är det arkitekturuppror.se som är liksom basen?
Ja, det är ju hemsidan. Men det finns både på Instagram, det finns på Facebook och så finns det en engelsk grupp som heter New Traditional Architecture. Ja. Den får saker blir på engelska då.
Ja, utrikiska, ja.
Precis. Och sen kan man följa mig själv på Twitter. Så det finns alla möjliga kanaler verkligen. Ja. Så det är bara vad man gillar det här.
Och jag följer er på Facebook och jag måste säga, jag blir alltid så jävla glad när de här, för, det här, så här skulle det kunna ha varit. Det är alltså det, alla borde följa er där.
Ja. Men så börjar man ju gråta varje gång när ni ska presentera årets sämsta grej, och det är så, man bara, jag vet inte vilken jag ska ta, för alla är precis lika fruktansvärda.
Och sen så går de intervjuar det kommunalrådet och så bara, nej men smaken är väl så baken och arkitektur ska väl väcka debatt. Ja men varför blir just du har den här skiten i din kommun? Alltså
det, ja, det är galet.
Ja, det är fantastiskt. Ja, nej men tusen tack för att du kom hit. Jättekul att prata om det här som jag verkligen brinner för.
Faktiskt.
Ja, alltså jag blir så arg.
Ja, jag är arg hela tiden.
Ja, hela tiden.
Jag har, det är så många hus som jag åker förbi som jag blir förbannad på. Och så det värsta är, det som gör mig mest arg, det är när, inte bara när man åker förbi ett sådant här hus som är så fult. Det är när man åker förbi ett sånt hus som är så fult och så har det vunnit ett pris.
Ja. Vet du vad som gör mig så arg? Det är att alla de här arkitekterna som gör allt det här fula, de bor i klassiska hus.
Ja.
Alla de här kulturjournalisterna som skriver hur fantastiskt det är med modernism, de bor i klassiska hus. Mm. Mark Isit bor i klassiska hus. Han har flera, han har en adress i Danmark och en i Sverige. Mm. Båda är klassiska. Gert Wingårdh har ju någon 1600-tals torp som han har byggt.
Ja, men alltså, det är ett rött hus med vita knutar han bor i.
Hyckleri alltså.
Ja, det är verkligen hyckleri.
Ordförande för Stockholms skönhetsråd, Inga Varg. Hon är nog den värsta, alltså det är som det inte har gått en dag sedan 1975. Hon gestaltar den värsta betongen i någonsin sett. Här i Barkarbystaden faktiskt har jag gjort det. Ni får titta på. Helt fruktansvärt. Hon bor ju i Smedjebacken. Så att det är så här, modernism är verkligen något man gör mot andra.
Ja, verkligen. De ritar till och med sina egna hus och de är klassiska.
Ja, vi rullar av med det. Hyckleriet.
Nu måste vi precis
dämpa adrenalinet.
Adrenalin.
Nu får du stänga av det här nu.
Vi stänger av det här nu.
Ja. Stort tack.
Tusen tack så mycket. Tack.